Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 107 av We Are Influencers. Hej och varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av We Are Influencers. Jag är jätteglad att du är här och jag är jätteglad att få presentera dig för veckans gäst som är Hanna Österbo. Hanna Österbo, eller Hanna Oliero som hon kallar sig på Instagram, hon har kommit lång väg sedan hon var med i Biggest Loser 2013 som den yngsta deltagaren någonsin då. Vad som började då som en jakt på den här idealvikten blev istället en vinglig väg, kantad av både ätstörningar och självhat, men ändå början på vägen till lycka. Eller som hon själv uttryckte det i ett gammalt blogginlägg från den här tiden, lycka kommer man inte fram till, det är ett sätt att färdas. Väldigt poetiskt. 2015 så skrev Hanna ett debattinlägg på SVT Opinion under rubriken Var är alla plus-size-modeller? Hon skrev så här. Vad händer med vår kroppssyn när det enda vi ser på reklambilder är en och samma kroppstyp som väldigt få kvinnor har? Jo, det ska jag tala om för er. Det triggar ätstörningar, dålig självkänsla och självhat. Ifall du dagligen får se eller höra att din kropp inte är bra nog och dessutom har en låg självkänsla så kommer du tro på det. Någonstans här så tog Hannas Instagram-konto fort där hon visade upp en alternativ kroppstyp till det som syntes på reklambilderna. På det här Instagram-kontot så pratade hon om självkänsla, om självacceptans och vad hon kallar för size lycklig, som också blev en vida spridd hashtag. Snabbspola fram 5 år. Body positivity-rörelsen har tagit Sverige med storm. Inkludering är tack och lov äntligen ett faktum. Och nu är Hanna bland annat modell för Lindex. Hon har varit en del av verklig förändring inom det här området. Det är ju coolt. Jag och Hanna, vi pratade på ett hotellrum i Göteborg om hennes tacksamhet för sina följare och för det community som hon har byggt på Instagram. Vi pratar om hur hon pratar om sex väldigt öppet på sin kanal och hur hennes annonsörer har reagerat på hennes öppenhet. Och hur hon ser på att ha det här med sociala medier som sitt jobb. Jag är otroligt glad för att få kalla Hanna min vän. Jag inspireras otroligt mycket av henne och är otroligt glad att jag får välkomna henne till podden. Så här kommer min intervju med Hanna Österbo. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagram-konto för tillväxt och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram-bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se/maxa. lalinda.se/maxa.
Ska vi börja med en skål?
Ska vi börja med en skål? Skål då, välkommen till
Göteborg.
Göteborg.
Utsikt över Åby travbana.
Mycket fint och så börjar det regna.
Ja visst, då vet man att man är hemma va?
Hej och välkommen, Hanna, vad ska vi kalla dig?
Hanna Oljero kan du ju säga.
Hanna Oljero.
Eller Hanna bara.
Är ditt efternamn inte offentligt?
Jo, eller alltså det räcker ju att googla mig. Håller på att säga. Det gör det inte alls. Nej men jo, jag är absolut öppen med att jag heter Österbo. Men Oljero är mitt, mitt pseudonym.
Ja, det är ett stage name. Hanna Oljero... slash Österbo, Hanna med H, också väldigt viktigt.
Jätteviktigt.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur känns det?
Det känns jättespännande och kul för att jag har ingen aning vad vi ska prata om.
Vi ska prata om dig.
Oj.
Eller hur?
Nej men oj vad jobbigt. Nej det ska jag bara, det är inte alls jobbigt.
Du är ju van det här med att podda nu.
Jo men det är jag.
Mm. Du har ju en podcast som heter Buksystrar.
Mm.
Ska vi börja där? Jag känner att det är en ganska bra hook för att få folk liksom att fortsätta lyssna på det här avsnittet.
Mm.
Berätta om Buksystrar.
Buksystrar är en podd som jag har tillsammans med min fina vän Annie. Och den ursprunget kom nog, alltså vi hade nog tänkt att podda typ sen vi träffades. Men det kom genom att vi av olika anledningar blev buksystrar. Alltså låg med samma, dejtade typ samma män. Några stycken.
I plural.
Ja men det var några stycken som det blev under en period väldigt mycket sådär frekvent. Så att vi nästan var tvungna att skicka bilder varje gång vi skulle på dejt. För att inte någon andra hade liksom, jag vet inte hur det hände men det bara hände.
Och ironiskt nog så hade ni också sagt tidigare att vi har inte alls samma smak.
Nej så att, det är så himla komiskt för att vi har nog egentligen inte det. Men av någon anledning så har vi liksom... träffat typ samma killar.
Göteborg är för litet. Ja, vi måste flytta.
Verkligen.
Ja.
Jag vet inte om Örnsköldsvik är större.
Nej, jag sa inte att du skulle flytta till mig. Jag har garanterat många buksystrar där uppe. Men jag har inte grävt i konceptet.
Nej.
Så.
Nej. Nej, och jag hade nog alltid en tanke om att jag inte vill bli buksystrar med någon vän. Och det kanske inte är någonting eftersträvansvärt. Men jag skulle inte vilja vara det med någon annan än Annie. För hon är så himla fantastisk.
Ja.
Så att vi har en podd där vi pratar om sex och relationer kan man säga.
Mm. Och den har ju gått väldigt bra.
Ja, den har gått jättebra. Det är jätteroligt. Det har blivit, vi har fått så mycket positiv respons. För att vi har nog rätt olika infallsvinklar, jag och Annie. För att Annie dejtar nog mer för att hitta kärlek typ. Mm. Hon är lite mer så här one-on-one-dejtare. Jag är nog mer kvantitet före kvalitet. Och lever mitt bästa singelliv. Så att jag satsar ju mer på att ha mycket sex. Och, men också söker jag ju passion. Liksom. Så att, inte söker, men jag gillar passion. Liksom. Även om jag kanske inte är en traditionell tro på tvåsamhetsrelationer. Typ.
Nej, men det är ju ändå en rimlig efterfrågan.
Mm.
Men alltså... Det här är ju ändå ganska nytt, för nu känns det ju som att du har blivit någon form av ny, vad heter hon? Malena Ivarsson, vad heter hon? Hon som hade liksom, hon var så här sex- och samlevnadscoach på typ 80-90-talet, Bullen.
Ja, men alltså,
Du, det känns som att du är liksom, du har tagit den rollen på något vis.
Jag vet inte hur det hände. Alltså, det
som... Jag är ganska säker på hur det hände, och jag tror att det var både podden men också det faktum att du har varit väldigt öppen i dina sociala medier om ditt sexliv. Och det jag vill komma fram till här, inte bara liksom, vet, gotta mig i ditt sexliv, vilket också är trevligt såklart, men ja. Det är ju vad du har fått för reaktioner på det här.
Nej, men alltså grejen är den här. Jag har ju varit aktiv på Instagram sedan 2012-13 typ. Mm. Så att jag har liksom haft min Instagram.
Och vi ska backa bandet tids nog.
Men liksom i 8 år. Mm. Och under de här 8 åren så har jag ju, det har ju liksom vuxit väldigt mycket med så som jag har utvecklats på något sätt. Och blivit forum som handlar om alla möjliga grejer. Och för ett år sedan ungefär så separerade jag från min dåvarande fästman. Och hade haft en lång relation. Mm. Och då blir det ju naturligt att man inte kan vara kanske jätteöppen med sex på det sättet. För att man har någon form av lojalitet till sin partner. Liksom. Mm. Och det var, alltså, jag menar, det var en samborelation. Så att,
det var en normativ samborelation.
Ja, men precis. Ja. Det var verkligen jättefin, tvåsam, allt sådär. Och sen blev jag då singel förra året och... är väldigt bra på att vara singel, kan jag säga. Jag har insett att under mitt liv har jag varit alldeles för lite singel, på så här. Men jag har varit i många relationer, även om jag aldrig har känt mig som en relationsmänniska. Mm. Men så drabbas kärleken och så blir man kär och så ja, då vill man ju vara med någon.
Shit happens.
Ja, men verkligen. Men sen jag blev singel och började liksom, det började ju lite smått typ. Jag skulle säga att det exploderade när jag hade en frågestund innan sommaren. Det var innan vi hade startat podden. Och då frågade någon, hur ser en perfekt helg ut? Och då svarade jag typ, hänga med min familj, gå på swingersklubb och plocka svamp, typ. Mm. Och det fick såna extrema reaktioner av människor som blev så extrema. Och då förstod folk att, oj, har du varit på swingersklubb?
Men det var alltså första gången du pratade om det, för jag minns ju det här. Jag följer ju det och jag såg ju det här. Men jag har liksom för mig någonstans att jag visste om det innan, men det kanske jag inte gjorde.
Jag har aldrig pratat om det innan den här sommaren, nej.
Nej.
Och då hade nog jag tror att vi inte hade, nej, vi hade inte startat podden då. Men vi var ändå i tankarna.
Ja.
Och sen så gick det väldigt fort för både jag och Ann är rätt impulsiva att liksom sådär, ja, vi kör. Så att mycket har nog blivit med swingers att jag började bli mer öppen. Mm. Och sen har det blivit såna extrema reaktioner. Alltså det, du vet, folk skriver till mig och bara så här, åh, men jag ska på den här dejten och hur ska jag tänka? Och hej, som att jag kan saker. Alltså, jag har ingen
du får ju till det i alla fall.
Så ja, att,
det är ju, det går ju bättre för dig än för många andra.
Ja, nej, men alltså det har varit bra.
Det rullar på, så att
det
säga.
Det har varit väldigt mycket bra nu senaste faktiskt. Mm. Rullning på männen, kan man säga. Nej, men de kommer in och ut, kan man säga. Nej, men... Nej, men...
quite literally.
Yeah. Nej, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att jag formas så himla mycket av det communityt jag har. Och när människor uppskattar det jag skriver om, då skriver jag mer om det. Mm. Och det, för mig handlar det också väldigt mycket om att ta tillbaka min egen sexualitet. Och att jag under många, många år alltid känt mig liksom... inte duglig på något sätt sexuellt. Mm. Och nu gör jag det och då vill jag prata om det och jag vill inte skämmas över det. Och jag får fortfarande liksom, det har varit mycket kritik både mot podden, inte liksom öppet så, men av människor som jag känner liksom, eller har känt. För att det fortfarande är någonting som är tabubelagt att prata om sex.
Ja, för det var också det jag tänkte fråga så här, har du bara, för du säger ju att du har fått mycket positiva reaktioner, och det tror jag ju absolut, för det är ju som sagt, det är ett tabubelagt ämne. Generellt kvinnors sexualitet och viljan att njuta av sex utan att ha någon som, alltså någon slags, att ha sex som män inom situationstecken. Det finns ju en längtan efter det, en törst efter det. Men det är ju också upplagt för backlash eftersom att vi ändå lever i den samtid som vi gör. Mm. Så har du haft också några negativa reaktioner på det här?
Alltså, jag har ju på något sätt blivit så himla skonad från liksom kritik och hat typ alltid, oavsett vad jag har skrivit om, vilket är fantastiskt. Jag har de mest lojala följarna, finaste människorna i hela världen.
Så fint.
Ja, men det är verkligen när folk pratar om att sociala medier är farligt, och jag kan verkligen så här inte skriva under på det. För jag tycker att mitt, alltså det som sociala medier har gett mig under de här åren har varit helt ovärderligt liksom. Jag vet inte vem jag hade varit om jag inte hade haft det här forumet. Mm. Så att jag har inte fått någon så kritik från följare, utan det har varit bara typ positivt. Sen har det varit, framförallt så var det ett umgängeskrets jag umgicks mycket med, och några har nämnts i podden. Mm. Och de tyckte att det inte kändes okej. Nu har vi ju aldrig nämnt någon vid namn.
Nej.
Utan vi pratar ju alltid under, vi ger dem smeknamn liksom.
Ja.
Och jag tycker heller inte att vi har pratat negativt om någonting. Alltså så här att det har varit liksom, jag skulle aldrig säga så här, ah, men shit, jag låg med den här killen, det var så himla dåligt.
För nej.
Att jag tycker att sex mellan två personer är dåligt, så kan det lika gärna vara jag. Alltså vi matchar liksom inte.
Nej.
Så att jag tycker inte att podden handlar om att shama liksom.
Nej, absolut inte.
Utan det handlar mer bara om att prata öppet om det. Och det väcker, men jag insåg, för jag hade en jättedålig grej som jag gjorde förra veckan, tror jag det var. Jag rekommenderar ingen att göra det. Jag hade en frågestund där jag skrev, snälla berätta era fördomar om mig. Mm. Gör inte det. Det var den absolut sämsta idén jag någonsin har haft på väldigt länge.
Mm. Hade jag kunnat säga till dig innan,
ja,
men du frågade inte mig.
Det. Nej, och så tänkte jag så här, att, men jag ska liksom exponeringsterapi, jag ska bli bättre på att ta kritik.
Ja.
Och då fick jag ju 5000 miljarders meddelanden om att folk trodde att jag mår dåligt innerst inne och att jag använde sex som typ missbruk, eller att jag använde sex som
självmedicinering.
Precis, och att jag egentligen liksom bara mår piss typ.
Mm.
Det var jättemånga, och det var, jag menar, jag vet inte om folk är medvetna om när det är frågestunder, att även ifall när jag delar svaren i de anonyma så ser ju jag vem det är som har skrivit.
Yep.
Och det var ju jättemånga av mina liksom lojala följare som bara skrev de här sakerna. Och jag blev så chockad och förvånad. Och då insåg jag också hur viktigt det är att fortsätta prata om det.
Ja, men eller hur? Därför att det, tydligen så kan inte, man kan inte ha mycket sex som tjej med olika personer utan att må dåligt.
Nej. För att det är som att jag försöker då liksom så här, jag försöker liksom dränka mina sorger i sex och alkohol typ. Och det är så här, nej men jag gillar att ligga. Jag gör verkligen det. Och när jag är ute, och speciellt när jag dricker, då, alltså alkohol är lite Viagra för mig. Nej men så här, då vill jag ligga och då gör jag det. Och det är så här, jag vet inte varför jag ska be om ursäkt för det, eller varför det måste ligga någon underliggande faktor som gör att jag är så här. Kan jag inte bara få, jag menar, det var aldrig så att när jag var i en relation att folk skulle kommentera någonting sånt. Varför måste det vara någonting annat än att bara, jag gillar sex?
Ja.
Kan det inte bara få vara det?
Man kan ju tycka det. Men uppenbarligen så har samhället andra planer för oss.
Ja, men typ. Och jag insåg nog väldigt mycket när jag la ut den grejen som jag genast ångrade. Att så här, nej men jag kommer fortsätta prata det här tills det inte är tabubelagt längre.
Mm.
Tills det här är totalt känns normalt att prata om. Och till jag inte behöver be om ursäkt för att jag gör det.
Mm.
Och också så här, det är ju som att jag har gått ut och sagt att jag inte vill ha barn.
Mm.
Och det har jag fått jättemycket frågor om. Och bara såhär, men varför vill inte det? Och tänk om du ångrar dig? Och jag bara, men jag har inte sagt att jag aldrig någonsin inte kommer få barn. Jag har bara sagt att jag aldrig haft en barnlängtan. Och jag kan inte, men så här, längtar inte efter det helt enkelt.
Nej.
Och det är som att det är det sjukaste som har hänt i liksom ever. Bara, men snäll. Alltså det är många sådana här bitar som när jag skriver ut sådana här grejer. Och får så mycket. Jag får ju alltid liksom, folk skriver så fina saker. Men att det är så mycket ögonbrynshöjande grejer. Som för mig känns normalt liksom.
Mm.
För jag har nog alltid varit öppen och pratat sex med mina vänner. Men inte på ett öppnare
inte
forum.
Inte i eten, så att säga.
Precis.
Men får jag då också fråga, i och med att det här ändå är din business, du tjänar pengar på det här, dina sociala medier är en inkomstström, så att säga. Har du fått några reaktioner från annonsörer till exempel, samarbetspartners?
Nej, inga.
Nej.
Jag har inte fått, alltså jag tror, jag jobbar ju väldigt mycket med mediebolag.
Mm.
Och då kopplar de ihop mig med företag som de tror passar.
Mm.
Och jag tycker det är jättesmidigt, för de har alltid väldigt bra liksom. Allting är bara enkelt och smidigt. Det är jättebra kontakt och liksom så där, funkar skitbra.
Mm.
Och jag tror att det de här mediebolagen går på, det är lojaliteten hos följarna.
Mm.
Och det är, ja, men om jag lägger ut någonting, hur mycket exponering får det, hur mycket klick, hur mycket, vad genererar det?
Mm.
Och där tror jag att jag har en väldigt hög sån rate.
Mm.
Vilket gör att även ifall jag då skriver om sex, så när jag lägger ut någonting kring det här samarbetet, så tänker de att det är den biten av mig. Att jag är liksom, Hur ska jag förklara det? Nej, men jag har inte fått, alltså jag har inte fått någon som har kommenterat. Nu vet ju inte jag ifall det är så att de har diskuterat liksom
internt.
Nej, men typ och bara, nej men henne kan vi inte ha för hon pratar så mycket om sex. Kanske är jag så, ingen aning, men jag har absolut inte känt att det påverkat den inkomst jag får via mina sociala medier. Nu har ju vi ingen sponsor på podden. Mm. Podden är fortfarande helt liksom bara vi. Men mina sociala medier har inte påverkats alls faktiskt. Och det känns jätteskönt.
Är det någonting som du skulle, om det är någon som skulle komma och säga att fast du pratar för mycket om sex, vi kan inte jobba med dig. Är det någonting som du då skulle backa på?
Nej, det skulle jag inte. Men det är ju också att det är jätteroligt att jag får marknadsföra mig i mina sociala medier. Med tanke på att jag inte är, jag gillar ju inte så mycket kanske att, om jag lägger ut en bild så är det mer att jag vill lägga ut en text. Liksom. Mm. Jag jobbar mycket så. Jag jobbar inte för att växa. Jag skulle aldrig göra en selfie för, eller så här, shoutout för shoutout. Det skulle aldrig hända.
Nej, nej.
Jag vill inte växa för att...
För liksom, sakens skull.
Nej, men precis. Och det forumet jag har nu är perfekt för mig. Och det funkar hur bra som helst. Så att om någon skulle ha en åsikt om det jag skriver om, så skulle jag nog inte känna att jag kan stå bakom det företaget heller. Så att jag hade nog aldrig velat marknadsföra ett företag som vill att jag skulle förändra mig på något sätt.
Men ska vi backa bandet sist så där 8 år tills då du startade ditt Instagram-konto? För du var ju, nu får du rätta mig om jag har fel, för jag vet inte, jag har inte riktigt ordning på din tidslinje. Men du kommer ju från Television Fame.
Ja.
Så du var med i Biggest Loser.
Ja, men det var jag.
En av de tidiga säsongerna, eller?
Ja, jag var med i, det spelades in 2012, det sändes 2013.
Mm. Så det här var i samma veva som du startade din Instagram?
Alltså, det roliga var att jag fattade inte vad Instagram var, för när jag åkte till Biggest... då var man ju, sen var man liksom utan social, man var ju utan telefon och allting i 2 månader.
Mm.
Men när jag skaffade Instagram så trodde jag bara att det var en redigeringsapp.
Ja, men jag med.
Så att jag la upp bilder som jag redigerade och som jag typ skulle skicka till killar. Och då var det liksom underklädesbilder, no, liksom, skulle aldrig lägga upp det. Och sen så såg jag att så här, någon gillar den här bilden. Nej, men jag mådde ju piss. Då insåg jag att det här var någon form av community som jag inte hade någon gång. Så sen hade jag bara den liksom.
Mm.
Så var jag med Biggest Loser. Jag var med väldigt länge egentligen. Jag åkte ut veckan innan liksom finalveckan, så jag var borta 7 veckor. Men jag var inte kanske den som gjorde jätteavtryck. Jag var rätt liksom background, skulle jag säga, i säsongen.
Mm.
Den som vann min säsong var Simon Kashua.
Det är väl den enda jag kommer ihåg, ja, om jag ska vara helt ärlig.
Han sitter tyvärr i fängelse nu.
Ja, okej.
Okay. För bedrägeri.
Okej.
Typ 8 år.
Vi går vidare.
Ja. Men det var jag på min säsong. Och då fick jag, alltså då, jag kanske fick 500 följare. Och på den tiden var det svin mycket. Och folk liksom, oj shit, där är Biggest Loser Hanna typ. Jag bara, nej men vad händer?
Härligt epitet.
Ja, det startades en flashback-tråd om våran säsong. Och då var det någon som skrev ut, tycker vi inte att Hanna har väldigt läskiga psycho-ögon? Jag bara, tack.
Mm. Ja, det måste kolla. Det är lite säkert faktiskt. Mm. Ja.
Och så skrev de också att hon kommer bli snygg när hon är smal. Ja, det var ju
surprise.
På den tiden.
Ja.
Nej, men och sen så... Ja, just det, så här var det. Att när... Alltså, Biggest Loser gjorde väl inte jättemycket för mina sociala kanaler så.
Vad gjorde Biggest Loser för dig som människa?
Oj... Det som jag gillade med Biggest var att det var första gången i mitt liv där jag kunde vara i ett sammanhang där jag inte tänkte på att jag var tjock.
Mm. Det kan jag tänka mig.
Utan där var jag bara jag.
Mm.
Vi pratade mycket om det där och då. Att jag har nog alltid känt att när man är och har varit tjock, då är det som att man måste ha någonting mer. Man måste vara extra snäll, man måste vara extra rolig, man måste vara extra någonting.
Yep.
För att man kan inte bara vara tjock och existera typ.
Nej. Nej, för då hamnar man på minus.
Ja, men lite så.
Ja, för att komma tillbaka till noll i sitt värde som människa så måste man ha någonting annat.
Exakt. Mm. Och där var vi alla under samma förutsättningar.
Jag kan säga så, för jag är också tjock, så jag kan liksom relatera till det här. Ja.
Precis. Och där var det första gången jag var i ett sammanhang där jag bara så här var jag.
Mm.
Och vi hade en jättenära... alltså vi var så nära det gänget som var där. Så att det gav ju jättemycket i den aspekten.
Mm.
Nu har man ju inte jättemycket kontakt med dem idag.
Mm.
Och jag skulle aldrig någonsin göra om det. Det varför skulle jag inte? Därför att jag tror inte på den typen av viktnedgång.
Mm.
För att 95% av alla som är Biggest Loser går upp i vikt igen.
Mm.
Och det har gjort forskning på det och det liksom funkar inte.
Nej.
Men det är jättebra tv liksom.
Mm.
Men det var en väldigt fin, vi hade en väldigt fin känsla mellan oss deltagare. Det var väldigt liksom, de försökte ju typ produktionen att få lite intriger och det blev liksom aldrig så. Vi backade varandra jättemycket.
Vad fint.
Ja.
Men hur, för jag tänker så här, i och med, för du, nu driver du ju ett konto som har väldigt mycket fokus på body positivity och ja, men just det här att kärleken till sig själv och sin kropp och hela den acceptansen. Men jag tänker att Biggest Loser måste ju också ha varit en väldigt stor grej i din självkänslaresa, helt enkelt. Alltså, för jag menar, när någonting händer utanpå kroppen, för du gick ner i vikt, men sen gick du också upp i vikt efteråt. Jag menar, vad gjorde det med, liksom, med din självkänsla och hur spelade dina sociala medier in i det? Var det någonting du pratade om då, eller när kom liksom den här body positivity-grejen, ja, in i ditt liv?
Ja, precis. För grejen var den här att när finalen av Biggest Loser sändes, då var det liksom flera månader efter det hade spelats in. Och då, jag menar, jag vet en i min säsong som gick upp 15 kilo dagen efter för att man liksom drack vatten första gången på typ en vecka.
Mm.
Så att jag menar, man gjorde ju allting för att gå ner så mycket som möjligt till finalen för att stå där uppe på den scenen och väga så lite som möjligt, så var det ju.
Mm.
Och jag trodde nog någonstans att lyckan skulle komma till mig om jag gick ner i vikt, för att jag har alltid tänkt att det har varit vägen till att vara lycklig.
Mm.
Så sen när finalen sändes, då hade jag ju gått upp lite grann i vikt och tyckte det var jättejobbigt. Men så läste jag en artikel om size zero ideal typ. Och hur jag alltid nog har eftersträvat, kanske inte vara size zero, men att vara så smal som det bara går, för då tänker jag att jag kommer få allting.
Men mer värd, ja, som människa, helt enkelt. Ja.
Och då, jag minns inte exakt hur det var, men jag minns att jag verkligen fick till mig någon tanke. Det var så här, men jag vill inte vara en size zero, jag vill vara en size lycklig.
Mm.
Och då skrev jag ut det här på mina sociala kanaler och då hade jag ju kanske bara 500 följare.
Mm.
Men det blev jätte, alltså folk uppskattade det jättemycket. Och då startade jag en hashtag som hette size lycklig.
Mm.
Och sen började jag skriva mer om att tycka om sig själv. Men då var jag fortfarande rätt ätstörd liksom. Så att jag var fortfarande rätt normsmal då liksom.
Mm.
Och sen började jag föreläsa om självkänsla och liksom sådär. Gjorde det under ett par år. Jätteroligt. Men också väldigt slitsamt. För man blir helt slutkörd efteråt liksom. Och sen efter att jag började skriva om liksom kroppspositivitet, och på den tiden fanns, nu finns det ju så många människor som skriver,
mm,
och inte ens forum som är liksom inriktade på det, utan alla liksom, det känns som att kroppspositivitet är väldigt vedertaget nu.
Exakt, och det börjar någonstans också silas in i, trickla ner till liksom samhället i stort. Alltså, mm, nu ser man ju de flesta stora klädmärkena, kedjorna har ändå en mer, ja, hur ska man uttrycka det här?
Inkluderande.
Inte en, ja, precis. Mm. Inte enbart size zero-modeller, mm, utan de har ett bredare spektra helt enkelt,
ja,
i sina modeller. Så att det känns ju ändå som att det har ju hänt någonting.
Det har hänt så mycket. Alltså, för grejen är ju också den här att när jag egentligen fick min sociala medier boom.
Mm.
För jag hade kanske några tusen där liksom 2013, 2014, 2000, så.
Mm.
Men sen skrev jag en debattartikel för SVT Opinion 2015 som hette Var finns alla plus size modeller?
Ja.
Och då fanns inga plus size modeller, inte som du såg så där liksom. Och den fick jättemycket spridning. Och jag tror den liksom lästes alltså 250 000 gånger. Alltså jättemycket. Och då började jag bygga upp mitt.
Viral kan man
kalla det. Ja, men
viral,
precis,
blev den.
Och då var det ju också, jag menar, jag var ju, om man tittar tillbaka på den artikeln så känns ju den jätteoaktuell idag. För att nu finns det inte bara olika kroppsformer, olika åldrar, olika utseenden. Mycket mer inkluderande i liksom klädbranschen idag framförallt.
Mm, absolut.
Och då började jag skriva, ja men då var det mycket kroppspositivitet och då slutade jag kanske också med att banta hela tiden typ.
Mm.
För jag tror inte att det hjälper liksom. Och sen började jag skriva mycket om psykisk ohälsa för att jag har varit i olika depressioner. Och det var också väldigt uppskattat. Och sen då nu senaste året så har jag mått väldigt bra och varit väldigt singel. Och då har det blivit automatiskt det.
Mm.
Så mitt konto har väl aldrig haft någon inriktning mer än att det har varit jag. Och jag vill bara vara som någon slags internetkompis som bara, hej, här är jag, jag vill bara prata typ. Nej, men så här.
Och jag är verkligen så här, du måste ha en nisch. Du måste ha en nisch för att lyckas. Du, ja, bara njip, njip.
Nej, men det är det.
Fast som... du har ju det. Alltså nu ska jag liksom stoppa in dig i en låda här och säga, liksom sätta en liten lapp på. Men du är ju en, vad jag skulle säga liksom, så är du i det här body positive skrået, liksom plus size eller vad man nu vill kalla det. Och det är ju också den typen av, många av dina samarbeten är ju liksom kläder. Mm. Och då är ju du, vare sig du vill det eller inte, så representerar du ju en kvinna som inte är normsmal.
Mm.
Och det är ju det som är din framgång.
Mm.
För jag menar, det måste ju också vara så här, det måste vara en sjuk grej. Och du får liksom, om den är positiv eller negativ, men just det här att man, från att man har varit den här personen som inte får vara med, som känner att man inte är värd, som känner att man måste liksom väga upp för att man ser ut som man gör,
mm,
till att vara en poster girl, ett exempel som lyfts upp för att få andra att känna sig inkluderade.
Mm, kanske. Alltså jag vet inte om jag skulle, alltså absolut att jag är kroppspositiv, men jag har ju liksom någonstans mycket lämnat den till andra. För det finns så många fina influencers som jobbar nästan enbart med kroppspositivism.
Mm.
Och jag gör ju liksom inte riktigt det aktivt idag. Utan jag är nog mer liksom kvinnopositiv, håller på att säga.
Men det är det du är känd för, tänker jag. Mm. För jag brukar ju alltid säga så här, du måste ju ha någonting som du är känd för. Okay. Och är det så... Okay. Och är det så att du är känd för någonting, jag bara, sabba inte hela min tes här nu.
Nej.
Men, för är du liksom känd för någonting, så att när man som ny följare kommer in till dig och kan liksom känna att okej, okay, men det här är anledningen till att jag ska följa henne.
Mm.
Då kan du ju sen spreta, för att du har ju också följare som är på så många olika platser i sin relation till dig.
Mm.
Eftersom att du har varit med länge och många har varit med länge med dig.
Mm. Precis. Ja, men så är det nog. Jag är nog inte jättebra på att kanske typ ta hand om nya följare. För jag tänker att alla som finns på mitt forum har alltid funnits där. Och det är ju inte så.
Nej, gud nej. Hur ser din tillväxt ut? Har du koll?
Det går så himla upp och ner. Jag har varit rätt stabil på 27 000 nu. Och så går det några lite upp och så går det några lite ner. Och så, men jag har ju varit upp. Alltså jag har ju som max haft 32 000, tror jag.
Okej.
Och då var det mycket när jag la upp mycket lättklädda bilder.
Ja. Ah,
Där jag var mycket, då var jag mer det här kroppspositivt. Och jag tyckte det var viktigt då. Och jag har inte riktigt det fokuset längre. Och det gör väl kanske att jag kanske inte är ett sånt bara enkelt scrolla förbi flöde. Som många kanske bara har så här vackra bilder och så bara är det ser snyggt ut i flödet liksom. Mm. Eller enkelt att följa.
Mm.
Jag är ändå rätt komplex. Kanske mer så för att jag har inte liksom jättevältagna bilder, men jag jobbar väldigt mycket med mina texter. Mm. Det är liksom det som är min styrka och att jag försöker vara lite kul på stories.
Då. Du är så jävla rolig på stories.
Tack för det.
Din hund är ännu roligare på stories.
Ja, men alltså hon är ju det bästa vi har. Usch. Alltså igår när vi var då ute med min klass för att fira att vi har avslutat den här kursen.
Mm.
Och Maj då, som är min hund, var hos hennes gudmor.
Mm.
Nej, men alltså jag saknar henne så mycket så att jag var tvungen att delvis ringa upp då Sabina, min vän, på FaceTime.
Mm.
Vilket hon inte svarade. Då fick jag sån panik så jag var tvungen att gå igenom typ alla videos jag har på henne från att hon är bebis. Alltså. Och så bara satt jag och pratade med, och ni vet, jag är som en sån här jobbig småbarnsförälder som bara, titta vad söt hon är, titta vad gullig.
Yep. Been there, done that.
Yep.
Mm. Yep. Jag har ju också en hund för er som inte vet det.
Mm.
Så att jag vet känslan.
Ja, men alltså varför ska man, ja. Men det, ja, idag känns det bättre. Hon kommer hem till mig imorgon igen och det känns kul.
Det är så roligt, jag umgicks med influencers igår också. Hanna Wendelbo och Johanna från Snickarglädjen. Ja. Och Johanna har ju en ny liten valp.
Nej.
Jo. Och,
what kind?
Ja, någon typ av spaniel.
Tårar rinner.
Ja, alltså, och du vet, de ögonen, han är ju typ, jag vet inte.
Nej.
Han är i den åldern då han liksom snubblar över sina egna fötter.
Nej, men sluta.
Ja.
Och så har de så långa öron och
ja,
så små.
Ja, så att de springer nästan på dem alltså. Och, hon var precis som igår. Satt och tittade på videos på honom hela tiden. Och bara, gud, jag saknar honom så mycket. Det är verkligen som en liten bebis.
Ja, 100%. Det är ju, hon är ju liksom mitt livskärlek. Det är 100%.
Alltså jag tänker, inte för att liksom rain on your parade, men jag tänker på det här typ varenda dag. Vad fan gör vi när våra hundar dör?
Ja, jag har en plan för detta. Eftersom att jag kommer totalt mentalt bryta. Jag har ju liksom till och med en tatuering med Maj.
Ja, du har förbokat plats på psyket för detta.
Delvis det.
Mm.
Det är så. Mm. Sen har jag köpt en begravnings... nej, det har jag inte.
Gravsten. Jag bara, kan man göra det?
Jo, men jag har hört att det finns en hundkyrkogård någonstans.
Fast det är ju på riktigt läskigt.
Nej.
Do we really have to go Stephen King all over it, liksom?
Ja.
Ja.
Okay. Jag vill ju ha någonstans och liksom lämna blommor. Ja, nej, vi kan inte prata om det.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men jag har en plan. Och det är att Maj ska bli mamma. En dag. Och jag vet, det här är ett stort announcement. Jag ska bli mormor i framtiden.
Och då... I framtiden, det är inte nu alltså, utan det är bara bestämt.
Nej, men jag tänker om några år liksom.
Mm.
Jag får ju jobba ihop lite semesterdagar så att jag kan liksom vara ledig då.
Ja, of course, ja. Yes. Mammaledig.
Ja, men precis.
Mormorledig.
Mormorledig. Vårda valp. Ja.
Vav.
Och då tänker jag att jag ska behålla en valp.
Okej, och så sen fortsätter du bara så. Då blir det en ny Maj, och så blir det en Maj till. Och så egentligen i ditt huvud så går det bara, alltså det bara fortsätter.
Ja.
The bloodline.
Ja, men det måste nog bli så. För att jag har ju hela tiden tänkt att Maj är min enda hund.
Ja.
För att jag kommer inte kunna...
Nej.
Alltså jag vill inte, men...
Men då kommer du ju... Haft... Det går inte.
Och jag har haft liksom ångest alltså när hon var liten. Och det kan jag fortfarande ha idag. Varför skaffar jag ens en hund?
Nej, men alltså jag vet. Jag vet, det är exakt samma sak för mig.
Bara vetskap problem... att hon kommer dö innan mig. Alltså
ja,
jag kan inte
Leia är 8.
Nej.
Fattar du? Det är liksom...
Nej.
Jaha, det är ju halva är ju borta nu liksom.
Nej, men alltså det är fruktansvärt att... vetskapen av att din hund kommer dö innan dig, det är...
Och det jobbigaste i det här är ju att Leia är ju steriliserad. Så jag kan ju inte ta någon valpa på henne.
Nej, det blir inga Leia.
Nej, det blir inga mina Leia. Nej. Så att liksom, what the fuck do I do?
Oh, what the fuck do you do?
Ja, du får ju fixa en valp till mig också, då med andra ord.
Ja, alltså jag vill inte vara sån. Men Majs valpar är ju väldigt populära. Så att jag har ju typ 3 vänner som har bokat upp en.
Ursäkta, men min hund kommer att dö.
Okej, okay. Då har vi dig också, ja. Ja, nej, så att jag kommer inte sälja några till för att liksom inom Jeez. Men jag vill inte skryta
inte för
så.
Att shama dig till att ge mig en valp.
Nej,
verkligen så,
men... inte. Jag känner mig inte pressad nej. Överhuvudtaget.
Nej.
Men utan att skryta så skryter jag ändå att Majs mamma är ju då modell. Ja. Hon var ju då modell för Agrias mopsförsäkring. Så att,
ja. Sådär ja!
Så att, ja
det är stamtavle ja, liksom, nivå med stjärnor i kanten.
Ja.
Ja.
Så att det går bra för Majs ancestors.
Herregud, okej nu måste vi byta ämne för att jag känner att ja, våra lyssnare bara, okej, this is heading south. Okej, men kan vi snacka lite business då? Eller först och främst så vill jag ju faktiskt prata om det faktum att du pluggar ju nu. Och du pluggar ju typ sociala medier.
Ja,
står det kind of lite grann?
Jag pluggar till digital marknadsförare.
Ja, vilket är typ sociala medier.
En del
och lite
det.
Facebook ads.
Ja, typ. Och webbsidor och sånt.
Ja, jag vet. Berätta mer.
Ja, snälla, sluta och berätta. Nej, men jag är digital marknadsförare och går på praktik på måndag. Ska vara på en webbbyrå som känns så himla spännande. Layouta hemsidor, skriva texter och blogginlägg. Och, ja, det ska bli så roligt. Ja, men det gör jag.
Mm.
Och alltså, det jag gillar med det jag pluggar till är att när jag är färdig med det så kommer jag kunna jobba på ett företag. Och... jag trivs väldigt mycket bättre att jobba på ett företag än att jag själv är min eget varumärke.
Alltså det är ju också väldigt intressant. Därför att, varför?
Nej men, för, då ska vi se när det var. Jag sa upp mig från, jag jobbade på bank innan.
Oj, och sen, I cannot see that.
Nej men alltså, jag var sån bankperson va? Jag jobbade på bank förra år. Ja, ja visst, jag är bra med siffror faktiskt. Det kan man inte tro, men ja, för någon som är så extremt splittrad så är jag bra med siffror.
Ja.
Nu tar jag den sista slurken av det här vinet. Det var väldigt lättdrucket det var.
Jag tänk.
Ja, verkligen. Ja. Nej, men jag såg upp mig och jobbade på heltid med mina sociala medier i typ ett halvår.
Mm.
Och det var jättenyttigt att jag gjorde det för att jag har alltid velat testa det. Men det var inte alls för mig. Det var verkligen inte det. Mm. För att grejen, och jag skulle ändå säga styrkan som mitt forum har, det är att jag alltid är genuin. Och det är det som mina följare uppskattar. Och när man blir bunden på något sätt av att du måste få in pengar för att försörja dig, då slipar man ner sin egen genuinitet. Och jag kände att det fanns tillfällen jag gjorde i samarbeten som jag idag inte skulle ha gjort. För att det inte går ihop med mitt varumärke eller mig som person.
Mm.
Så att jag skulle aldrig vilja jobba på heltid som influencer någonsin. För att jag tycker det är ensamt. Det är ensamt att jobba själv. Om man tänker eventmässigt så tycker jag kanske inte att jag har jättemycket gemensamt med andra influencers. Ofta. Jag drivs inte av...
Inte ens med mig.
Ja, men du är ju liksom, du är ju mamma influencer på något sätt.
Tack. Precis, jag ville bara egentligen ha mitt ego struket med hårs här.
Ja, men det är bra. Jag stryker det med hårs med balsam.
Oj!
Mm. Nej, så att jag tycker det är jättespännande med sociala medier, men jag tycker inte om att jobba med det på heltid. Jag är jätteglad att jag får samarbeten nu, men jag tänker nog i framtiden att jag kanske inte kommer... Alltså när jag väl får ett jobb så tror jag inte kanske att jag kommer hinna...
Då är min fråga, för det här känns ju som att din definition går ihop ganska mycket med vad väldigt många tänker kring influenceryrket.
Mm.
Och det är ju att din enda inkomst är samarbeten. Jag menar, det behöver ju inte vara... Sen är det så här, fast då, hur definierar du en influencer?
Oj, ja... Jag identifierar en influencer med någon som på något sätt har någon form av plattform där de har mer följare än de känner, typ. Jag vet inte, men ja. Men
vad skiljer då ett företag från en influencer?
Jag upplever att en influencer är en privatperson som visar upp en företagssida fast gör det på ett genuint, eller försöker göra det på ett genuint och privatpersonligt sätt. Förstår du vad jag menar?
Det låter ju väldigt manipulerande.
Ja, men vadå? Sociala medier kan ju också... Manipulerande behöver inte kanske alltid vara negativt. Utan mer... Nej, jag vet inte. Nej, men det kanske är det det är. Och det är väl kanske därför som jag inte kan identifiera mig som en influencer.
Gud, vad glad jag är att du är med i den här podden.
Nej, men alltså...
Nej, men det här är ju också en ganska frisk fläkt i jämförelse med väldigt många som är... för jag tror att också många... Jag tror att det här är viktigt för... lyssnarna att se en annan sida av det här också. Mm. Och det någonstans som jag vill ta från det här, det är ju just det här att man behöver inte ha samarbeten som sin primära inkomst bara för att man är en influencer. Mm. Och det är också därför jag frågar så här, vad är skillnad på en företagare och en influencer? Och enligt mig så är det ju egentligen bara utgångspunkten. För att det influencers har gjort, det är ju att de bygger upp följarskaran, relationen med följarna, fokus på det, fokus på innehåll. Och sen kanske det kommer en produkt. Mm. Medan ett företag har sin produkt först av allt och sen försöker bygga sociala medier.
Det där var så vettigt sagt.
Tack!
Du är så vettig. Det var jättebra förklaring.
Plötsligt händer det.
Nej, men snälla. Det var jättebra förklaring. Ja.
De som blir riktigt framgångsrika, både influencers och företag, det är ju de som lyckas göra både och. De som lyckas bygga tillit och relation med publiken, men också ha en produkt som fungerar som man kan sälja.
Mm.
Och därför så känner jag att när man säger så här, men influencers idag, för jag tror att väldigt många har definitionen precis som du, att man gör samarbeten.
Mm.
Men jag tror att det kommer inte hålla i längden, för att det börjar bli väldigt trångt i influencerbranschen. Och det finns inte tillräckligt mycket pengar och det finns väldigt många profiler. Så då måste du måste bli en grym säljare, en grym entreprenör, företagare och ha koll på din business.
Mm.
För att om du förlitar dig på samarbeten, då kommer du, som du sa, förr eller senare behöva tumma på din integritet. Och om du istället skapar en produkt eller tjänst eller vad det nu kan vara för någonting som du då kan sälja till din kund, i ditt fall datingtips, då behöver du inte ha de här samarbetena.
Nej, sen tycker jag att jag har ju väldigt många roliga samarbeten.
Absolut, men det jag menar är att du behöver inte vara beroende av dem.
Nej, och det är väl det som jag känner, att jag är inte det nu.
Mm.
För att jag pluggar på heltid. Jag har dessutom fått ett extra jobb som modell och digital kreatör på ett klädföretag.
Well, hello.
Well, hello. Och som känns superkul. Så att mina sociala medier är ju liksom ett plus. Men jag är inte beroende av det.
Nej.
Och det, för mig är det den perfekta blandningen.
Precis. Och jag tror att det är ett nödvändigt ont, eller vad man ska säga, i framtiden. Är att inte vara beroende av sina samarbeten. Mm. Därför att det kommer att betyda att du förr eller senare behöver tumma på antingen din publik eller din egen integritet. Mm. Oftast båda två.
Ja, precis.
Och därför så tror jag att det är väldigt viktigt att man har flera olika ben att stå på. För du blir också så otroligt beroende av liksom... Ja, men omvärlden.
Mm.
Jag menar, titta på vad som hände med när corona kom. Vissa tappade ju hela sin business under ett gäng månader. Liksom. Och det är klart att det är ju, har du bara då annonser att hänga upp dig på, ja, då blir det ju tajt. Mm. Sen har det varit tajt för väldigt många ändå.
Visst,
men jag menar att har du ett inkomstben och det slås undan, då blir det jobbigt.
Mm.
Så att jag tror ju att du har någonting på gång där. Och sen är det oavsett om du har ett heltidsjobb eller om du har ett företag eller vad du nu gör för någonting. Men just det här att man inte hänger upp sin inkomst bara på samarbeten.
Nej, men precis. Och det tror jag är jätteviktigt. För det har jag också känt nu när... För det gör ju också att jag idag kan... Nu, det som är så fint med de här mediebyråerna jag jobbar med är att de skickar så extremt relevanta samarbeten.
Mm.
Att jag skulle aldrig få ett samarbete med en... De skulle aldrig skicka med en Viktväktarna till exempel. För de vet att jag skulle aldrig någonsin marknadsföra dem.
Nej.
Men det gör ju också att i och med att jag inte är beroende av den inkomsten, så gör det att jag kan tacka nej till samarbeten.
Ah.
Och det är någonting som betyder väldigt mycket för mig.
Ah.
Att jag faktiskt... Alltså jag styr hur mitt flöde ser ut. Jag styr vilka samarbeten. Och vilka, för att någonstans är det också så här... Att i och med att jag som min privatperson är mitt varumärke.
Mm.
Så blir det så att Jag menar, om jag skulle marknadsföra ett företag som jag inte kan stå bakom, då är det ju mitt varumärke. Det är inte så att det är en produkt Hanna AB.
Nej.
Utan det är jag. Mm. Och det är nog det som också kändes så mycket när jag jobbade med det på heltid. Att jag kände inte det. Alltså jag kände inte att jag genuint kunde stå för allting. Och jag kände att jag var tvungen att jaga samarbeten på ett helt annat sätt än vad jag idag gör. För att jag är inte beroende av inkomsten. Mm. Och sen är jag väldigt jätteglad för att företag tror på mig. Men samtidigt så, jag tror mer att de tror på siffror. Och jag tror att jag har väldigt lojala följare. Och det är det som gör att de vill marknadsföra sig. För jag har mycket samarbeten.
Mm.
Och jag tror också att mikroinfluencing, det har ju börjat nu liksom samarbetsmässigt senaste året typ mycket mer, eller åren, och jag tror att det kommer komma ännu mer i framtiden och ännu mindre än vad jag är. Jag tror att man kommer,
alltså, du är ju inte, alltså visst, du kanske räknas som mikroinfluencer rent tekniskt, men jag tänker att mikroinfluencer är ju någon som är kanske ligger under 10 till och med.
Ja, det tror jag. Det sa, när vi pluggade marknadsföring så sa min lärare att under 10 000 då är det mikro.
Mm.
Men jag skulle inte säga att jag är en makroinfluencer. Ja.
Nej, men att det finns, alltså jag tror att vi kanske måste också se över den där skalan och lägga till några fler steg.
Ja.
Men jag känner också att så här, det är ju också där, det där, alltså mikroinfluencer, det skrået är väldigt komplicerat just nu. Därför att vissa använder också det som någon slags ursäkt för att, alltså som försöker, alltså just det här med att betala med produkter.
Mm.
Och det är ju så här, är du mikroinfluencer? Ja, då kan du inte vänta dig att få betalt i pengar, utan då får du betalt i produkter. Och jag bara, men alltså det där är inte, det ska inte existera överhuvudtaget.
Och det är ju fortfarande att jag får samarbetsförfrågningar.
Ja, där gud, det kan jag tänka mig.
Eller jag får ett presentkort, eller jag får ett mobilskal, eller vad fan som helst. Liksom. Ja. Och jag bara så här, ja, det kanske är en jättefin produkt, men att jag ska, alltså man tänker att jag har 27 000 följare. Och det är liksom, ja, jag är uppvuxen utifrån Göteborg i en kommun som heter Partille. Och den kommunen består typ av 30 000 pers. Ja. Typ, eller gjorde det när jag var yngre i alla fall. Och tänk då att den lokaltidningen som finns, att någon skulle annonsera där och säga, nej men du får ett mobilskal för att jag får den så här.
Ja.
Varför skulle jag ta emot det? Och på något sätt blir det också för mig, det blir en sån, det blir också en lojalitet mot mina följare. Såklart. Att jag marknadsför ingenting som, nej, jag inte får betalt för.
Mm.
Och det vill jag att de också vet. För då lägger jag ner, man lägger ner tid och,
ja,
liksom jättemycket engagemang för att göra ett bra content.
Mm.
Och då om jag inte får betalt för det. Mm. Alltså jag tycker det känns helt orimligt.
Det känns orimligt. Det känns respektlöst mot alla inblandade. Mm. Främst dig och dina följare. Men också någonstans så här att, men, för jag tror att det är så många som inte tänker så. Jag får så många förfrågningar som är så här: hur många följare behöver jag ha för att kunna göra samarbeten? Och jag bara, you're asking the wrong questions, dude. Alltså, det spelar ingen roll. Därför att så länge du inte får förfrågningar och du får 5, 10, 15 000 för ett samarbete, då är det inte värt det.
Mm.
Därför att då kastar du kastar ju dina följare till vargarna, liksom. Alltså, du måste ju...
Ja.
Att, och att du ska få gratis prylar för att du ska marknadsföra till människor som litar på dig. Du kommer tappa dem. Mm. Alltså man har fel fokus.
Ja, och jag tror att jag får nog, alltså i den ändå klassen jag är i, så tror jag att jag får ett lite betalt. Det tror jag. För jag är inte jättebra på att sådär.
Du är inte jättebra på att ta betalt. Och
nej,
du,
det kanske jag inte är. Nej. Men jag accepterar
det. Och bara det du säger här. Nu ska jag ge dig lite pekfinger här.
Mm.
Bara det du säger att jag får inte så mycket betalt. Nej, men du måste ta mer betalt.
Ja, men det är väl också det som blir för mig. Att för mig betyder det jättemycket att jag får betalt. Att jag får pengar.
Ja.
För att det gör också att mitt engagemang liksom... Nej, men det gör att jag känner att jag är betydelsefull.
Mm.
Och sen så för mig är det inte heller kanske pengarna som betyder jättemycket, utan det känns mer roligt att jag får marknadsföra ett företag och de vill stå bakom mig.
Men det är också det som är problemet.
Mm.
Ja, jag vet. Så här, och jag tycker du gör ett jättebra jobb, du jobbar med jättebra annonsörer, men problemet är ju också, och det här är ju ännu större bland de som är mycket mindre än du, de är ju bara tacksamma för att så här, jo men de såg mig, de gillar mig, och, då, och jag fick faktiskt vara med. Och återigen, då är vi där igen. Mm. Så här, ja, absolut, du fick vara med, de gillar dig. Men du levererar ju värde till dem.
Jag
det är ju därför de vill jobba
jag
med
vet,
dig.
Jag vet.
Och därför så är ju inte också, de gör ju inte dig en tjänst.
Nej, men det här är också varför jag inte vill jobba som influencer. För att jag är liksom inte säljare. Jag är inte bra på att sälja in mig själv på det sättet.
Nej, men det är skillnad. Det är skillnad på att sälja in sig själv och att se värdet i sig själv.
Ja, det kan man tycka. Nu blir det deep shit.
Ja, men alltså det är alltid lite therapy i många av de här poddarna. Därför att det är ju faktiskt så att nej, och jag tror inte jag vet någon okej, Elinor Löfgren, hon är bra på att sälja in sig själv. Och det finns de som är, Therese Lindgren har jobbat som säljare, hon kan sälja in sig själv. Och de som är bra på det, det är de som kan separera sin person från sitt företag.
Och det är det jag inte kan. Nej. Och det är därför jag vill jobba på ett företag.
För och då därför kan jag ha är det viktigare för dig att du lär dig värdera det du erbjuder. För då behöver du inte sälja in dig själv. Du behöver bara sätta att så här, ja, fast jag är värd det här. Sen om du inte vill betala det, jag behöver inte övertala dig. Men du kan inte komma till mig och säga, du får det här. Och jag bara, nej, fast jag är ju värdedubbla. Därför att jag har det här engagemanget, jag har det här och det här. Och vill du inte ha det, nej men, då behöver du inte ha det. Men du är så himla duktig på att se ditt eget värde på så många andra nivåer. Och på så många andra områden. Så det faktum att du nedvärderar dig själv och säger, ja men de ger ju mig lite pengar i alla fall. Och de gillar ju mig. Ja, men... Det räcker inte.
Det är nog också mycket konflikträdsla. Att jag inte, alltså jag vill inte ta... Jag gjorde faktiskt det, jag hade haft ett samarbete under ett par månader med ett företag. Och då fick jag en ny förfrågan. Och då så skrev jag faktiskt, jag bara, jag upplever, för det är rätt mycket research som krävs för det samarbetet. Mm. Och då så skrev jag det, jag bara, jag tycker att den researchen jag gör är värd mer pengar än det jag får för en post.
Liksom. Exakt. Och då handlar det också väldigt mycket om så här, ja, men hur lång tid tar det? Mm. Vad har du för timlön? Mm. Vad har du för timpenning? Och som företagare så ska du, alltså men om man går ner i pengar så snackar vi alltså typ aldrig under 600 spänn i timmen. Jag kostar 1500 i timmen.
Mm, you're expensive girl.
Ja, du, det finns jättemånga som är mycket mer dyr än jag. Men ja, det är klart att jag har höjt mitt pris.
Och det är också det som jag, med det här jobbet jag har fått nu på Mandel Design då, som är ett klädföretag.
Mm.
Där, de var så fantastiska, för jag visste inte ens att det var en jobbintervju, utan de ville bara träffas och liksom så här.
Mm.
För att jag känner en tjej som jobbar där. Och jag kom dit och de sa så här, vi vill ha med dig. Mm. Hur vill du vara här?
Ah.
Och jag bara så här, nej men jag har ju praktik nu fulltid och liksom så här, men jag kan ha en 20% i tjänst.
Mm.
Men jag kan liksom inte ge mer än så. Jag kan jättegärna hjälpa till med events och alla möjliga grejer. Men jag kan inte vara så liksom, fysiskt på plats.
Mm.
Och de bara, absolut. Vi vill ha dig. Så vi har dig så som du vill. Ah. Så som du kan.
Ah.
Och bara, vad vill du ha betalt? Och då och bara, reflekterade jag. Och bara, jag tyckte det var skitjobbigt såklart.
Såklart.
Men så reflekterade jag och så tänkte jag bara, okej, hur mycket kommer jag få betalt när jag är färdig digital marknadsförare? Mm. Okej, då tog jag det och så tog jag 20% av det.
Bra.
Sen tog jag lite mer.
Bra.
Och då sa jag, det här tänker jag mig. Mm. Och då svarade de, okej, men kan du tänka dig det här? Vilket var exakt 20% av liksom, lön.
Vilket de också garanterat hade kollat upp.
Ja. Exakt. Och då kände jag bara, ja, nu är jag så nöjd.
Ja.
För liksom, och där känner jag ju verkligen att de vill inte ha mig för att, alltså de vill ha mig för att jag är jag.
Ja.
De vill inte ha mig för att jag kommer ge det liksom.
Och det är väl det jag känner så här, det är ju de annonsörerna man också ska jobba med. Mm. Att de vill ju ha dig för att du levererar bra resultat, för att du levererar bra innehåll till en målgrupp som är relevant för dem. De skickar inte ut ett massmail och liksom och ta det som finns. För det är så många som säger till mig, bara, ja men då går de väl till någon annan. Ja men låt dem.
Mm.
Då vill de ju inte, var inte du så viktig ändå.
Nej, och det är väl det hela tiden handlar om på något sätt. Att så här, alltid fundera. Och det är väl också det som är problemet. Eller svårigheten med att vara influencer. Att du är både ett företag och en privatperson.
Absolut.
Och att få det att gå ihop kan vara svårt. Och jag har hittat en nivå idag. I och med att jag inte är då beroende av den som heltidsinkomst. Som gör att för mig är det perfekt.
Ja.
Som det är nu.
Mm.
Och jag älskar det. Mm. Och jag älskar att få skriva. Och jag kan liksom... Men, när jag jobbade med det på heltid så tänkte jag väldigt mycket på att jag måste lägga ut i den här tiden. Och jag måste börja svara på kommentarer. Och jag måste liksom... Ni vet, nu ska jag bli duktig på detta.
Mm.
Men det är inte jag. Alltså nej. Jag har 150 olästa sms. Alltså jag är jätterolig på att svara. Jag svarar mycket meddelanden när jag får på Instagram, men jättemånga svarar jag inte alls på. Mm. Jag kan lägga upp på en förmiddag fastän det kanske är bäst att lägga upp på kvällen. Alltså det är så skönt i att jag känner en sån frihet att jag formar mitt forum exakt så som jag och mina följare vill.
Mm. Och det är ju också det att, för det är ju så algoritmen funkar, om den inser att oavsett när du lägger upp på dygnet så får du mer engagemang än, mm. än liksom gemene man, då kommer de ju fortsätta visa ditt content mm. för dina följare. För att då är ju så här, ja, du kanske inte lägger upp när det är optimalt, men du skapar jävligt bra innehåll, vilket gör att folk engagerar sig ändå, mm. eller man ska säga inom citationstecken. Så att, då kanske inte det spelar någon roll. Sen är det så här, nej, man behöver inte göra allt det. Men det finns liksom möjligheter att tweaka. Och det jag menar som mm. nu är det så här, vill du ha jättemycket gratis räckvidd, skapa reels.
Mm.
Vill du inte hoppa på den, skit i det. Mm. Men så här har du ett förslag, här har du ett erbjudande. Mm. Vill du göra det, kör hårt. Vill du inte, du behöver inte.
Mm.
Men det viktigaste är ändå att man skapar bra innehåll och har, som du säger, en relation med sin publik. Mm. För att då har du en så stark kärna, en så stark grund. Mm. Och med den kan du göra vad du vill i mm. framtiden. Mm. För det är därför det också kallas så här personligt varumärke. Därför jag tjatar om personligt varumärke. Därför att då har du det, då spelar det ingen roll vad du gör i övrigt. Utan då kan du, jag menar, alltså lägga av.
Slut.
Alltså jag var tvungen. Hanna öppnade precis en kapsyl med sin tand. Inte mitt i mitt brandtal dessutom.
Mm.
Väldigt kränkt över
det. Det var jätteförlåt. Du hade jättebra.
Jag tror att jag var klar.
Men det var.
Du blev så otroligt rörd att du behövde. Ja, men jag kände jävligt
att,
hårt.
Jag kände att tårarna rann inombords så att jag blev undervätskad och var tvungen att fylla på. Så är det. Mm.
Ja, det var fint. Fint sagt av dig. Mm. Du, nu har vi snart pratat i en timme så att jag tänker att vi ska avrunda. Om du vill ge några kloka, visa tips till våra lyssnare. Ja, tre.
Oj.
Ja, men ojämna nummer, jag gillar dem. Share.
Använd kondom, njut och låt en kvinna leva.
Det är din andra podd. I den här podden.
Men det är ändå typ lite det som är. Jag har köpt hem 200 kondomer nu för att jag ska bli bättre på att använda kondom. Och jag har gjort.
Det har ingenting med influencerrollen att göra. Nej, fokus.
Förlåt. Okej. Okay. Men alltså Linda, du vet också att jag är den sämsta influencern. Jag har ju inga tips på hur man ska vara. Var dig själv. Var genuin. Visa. Våga vara ärlig. Våga berätta saker om dig själv. Våga prata. Och stå upp för dig själv och älska din kropp.
Det, jag tycker att det
och din sexualitet, det är, oavsett om du är i relation eller inte.
Uppenbarligen så är ju det väldigt bra tips för att det har ju ändå fått dig dit du är idag. Och oavsett om du är en bra influencer eller inte inom citationstecken så är du ju det eftersom att dina följare säger det. Och jag säger det, för du är med i podden.
Ja, det känns jättemärkligt att jag är med i en influencerpodd.
Alltså jag gillar ju att överraska här, vet du.
Ja, ja, ja.
Ja. Så att idag har vi pratat om sex och hur man är influencer fast man inte är det samtidigt. Mm. Så att varsågod för mindfuck.
Yep.
Vart hittar man dig någonstans på interwebs?
På interwebs? Jag heter Hanna Oliero, O-L-I-E-R-O, på Instagram. Och podden heter Buksystrar. Finns på Spotify och finns på Instagram. Och vi har även en fantastisk. Är du med i den Facebookgruppen?
Ja, det
den
är jag.
Fantastisk, den är fantastisk. För den har liksom blivit någon form av eget liv.
Mm.
Så i den Facebookgruppen så skriver folk alla möjliga datinggrejer och får tips om andra. Och fantastisk Facebookgrupp. Buksystrar heter den också.
Mm.
Ja, så finns jag. Mitt telefonnummer. Nej, jag skojar.
Så att gå och häng med Hanna om ni vill ha en härlig cybersister att hänga med till vardags. Tack snälla för att du var med och satt och tittade på Åbytravet med mig.
Men alltså tack så jättemycket för att jag fick hänga med dig så här på ett litet hotellrum utanför Åbytravet. Jättemysigt. Nu ska vi ha en härlig kväll.
Det ska vi. Tack för idag.
Puss och kram.
Hejdå. Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram, @lalinda. Vi hörs nästa gång. Sköt om dig så länge. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.